har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Välkomna till Filip och Fredriks podcast. Det var lite smolk, lite moll i bägaren i morse på något sätt ändå. Jag fick lite olika tweets och sånt från folk som då hade hört och ville berätta för mig och även för dig antar jag, att en person vi en gång träffade i tv har gått bort. Jag vet inte omständigheterna kring det.
Nej, det nådde mig även detta. Det var någonting vi spelade in. Jag har ingen aning om, men det måste ju vara 10 år sedan.
Minst. Jag tror det kanske 2011 mer. Eller något sånt där, när vi hängde en sommar i Grums och i Säffle. Och vi gjorde tv-programmet Lite sällskap, där vi hängde med ensamma människor som letade då sällskap eller kärlek eller vad det var.
Ja, det var väldigt, väldigt härlig sommar, och det var vår take då på något slags liksom bonde söker fru eller bonde söker sin fru. Lite. Som jag brukar säga ibland.
Nej, men jag minns att när vi spånade på det var det ju liksom ganska mycket ensam mamma söker tider, och vi funderade på det där med liksom relationer och ensamhet i gripande och det liksom. Så minns jag att, okej, hur fan ska vi få ihop det? Hur ska vi ens kasta folk om man ska kuska över hela Sverige? Hur ska vi få ihop det? Så minns jag att det var du som sa, vad händer om alla bor? Det som förenar de här ensamma människorna är att de bor på samma plats. Och då slog det mig att jag hade åkt förbi Grums, och det här bruket som man då åker förbi där det luktar sulfat eller sulfit eller vad det är. Det fanns något Twin Peaksigt över det. Och så tänkte jag, okej, det är dit vi åker då. Så minns jag att det var första gången vi jobbade med Sigge Eklund. Vi har inte jobbat med honom så mycket sen heller, men jag minns också de här bilturerna med Sigge, när jag insåg att Sigge, som var en ny vän till mig, var liksom en ny sorts person att ha i vänskapskretsen.
Vi insåg också att han äter väldigt mycket när man kommer till McDonald's. Jag kommer ihåg när man var på väg till Grums, och så skulle man bara köra drive-thru. Och sen första gången tror jag, du satt och körde som vanligt. Så, vad ska ni ha då? Ja, men jag ser lite QP-meny eller någonting med liksom bea, om det fanns på den tiden. Och Sigge sa inte, jag kan ha fel, men som jag minns det sa han en QP-meny och två Big Macs. Alltså bara extra burgare. Man snackar ju om first impression. Nu kände vi honom sen ganska lång tid tillbaka, Sigge, ändå när vi gjorde det där. Han har som ett av sina superkrafter, det är ju att varje gång han sitter med nya människor och det ska beställas mat,
så
då chockar han folk. Då gör han ett make impression på, jag menar, det är väl inget hemlighet att du berättade för mig att ni var käka nyligen någonstans i nya gondoler, va? Var det inte
ja,
så?
Men det känns typ, alltså så här, han har väl pratat i sin egen podd om att han äter mycket och att han liksom tänker mycket på det där.
Ja,
men,
och han äter fort.
Ja, men fort också, och mycket. Och, ja, men det är så här, liksom, när alla andra är klara så kan han beställa in en huvudrätt. Det är någonting med det som är liksom, det känns typ pornografiskt om jag skulle, eller liksom hämndporrigt, att berätta exakt vad han beställde.
Det är där Sigge har sin nästa bok eller sin nästa film. Det fan. Och vad hette den där festen? Inte festen som Vinterberg gjorde.
Brakfesten det var kanske.
Brakfesten då, när folk väl åt och njöt av livets goda. Ja. Det inkluderar väl även liksom en jävla massa knullande och så vidare. Men det är kanske någonstans i den lådan Sigge kan hitta sin liksom allra största berättelse.
Kanske, men
han kan ju också, jag vill bara säga det, han kan ju beställa in, man kan ju vara framme vid desserten och då beställer sig en eller två desserter. Sen kan han väl starta om med, ja, med liksom en förrätt i. Nej, det är unikt.
Ja, det är verkligen fan unikt. Men det som också var unikt var att första gången jag satt i bilen med honom, då, hade, alltså, då kände jag honom inte väl alls. Då satte jag på en låt som jag förstod han skulle gilla. Du vet, det är alltid speciellt när man, jag väljer ofta musik. Jag vet att du vet det när man åker bil och sådär. Men ibland
väljer.
Så... ja,
det är han inte som väljer. Jag styr musiken.
Styr med järnhand. Men ibland anpassar man sig ju lite för man vill att personen... det är speciellt för mig när jag åker med människor jag inte känner så väl som man tänker, här kanske, det här kanske kan bli en vänskap. Det här kanske blir en relation man har med sig hela livet. Då tänker man till och med vilken låt som spelas när personen kliver in i bilen. Man sitter, åh, nu börjar den för tidigt, jag får börja om nu.
Dejtigt.
Ja, det är dejtigt. Så precis när Sigge öppnar dörren då vi ska åka iväg, då ska rätt låt spelas. Sen blir det lite småprat, då kan jag inte bränna av mina starka
sekunder. Jag vill ha blommig falukroll till lunch eller fan
heter det.
Mat-tv.
Ja, men sen,
ska vi avsluta podden med den?
Nej. Vi kan gott avsluta med den låten jag spelade för Sigge sen. För den valde jag att spela, okay, upp för Sigge.
Direkt bestämmer
järnhand. Men det, då bestämde jag mig för att spela mina starkaste kort. När vi har kommit ut ur Stockholm, kallpratet har lagt sig. E18 breder ut sig i gryningen, som han skulle sagt. Om man åker upp då liksom med solen i ryggen och man åker västerut. Och då spelade jag då Bruce Springsteens cover av Dream Baby Dream, som du har varit, vi spelade den i Globen minns jag när vi uppträdde där och sådär, livepoddade där. Och då blev Sigge helt tyst. Och så sneglade jag mot honom och så ser jag att han sitter och storgråter i bilen. Och då kände jag så här, det här skulle ingen annan av människorna jag känner vara så öppen med. Göra så en ny sorts människa har kommit in i min bekantskapskrets. Vad kul, hoppas att det här varar nu. Och så blev det ju också, vilket jag är väldigt tacksam för. Så det var liksom också en dimension av den här sommaren i Grums, var ju också att Sigge, det var en knoppande ny romansvänskap med honom.
Får jag bara säga, det är ju som det är. Men när jag nämner Blommig falukorv, som då är ju en låt, det är Hans Alfredsons verk, antar jag. Och det är det ju, såklart.
Ge mig fan på att den alltså ändå har funnit, att den gjordes på engelska först och så översatt den. Jag ger mig fan på det. Jag orkar inte googla det. Men så
det står i för sig, Blommig falukorv är en sång skriven och inspelad av Hans Alfredson. Det kan ju såklart fortfarande vara en cover. Kanske. Själva låten. Ja. Ja. Men vilken kom först av den och Far, jag kan inte få upp min kokosnöt egentligen. Är det något av Povel Ramel, va? Var det inte han som gjorde
det? Det var Povel Ramel.
Ja, men jag undrar om det kan vara så att Hans Alfredson sitter i panik över att Povel Ramel fick
han kände sig frånåkt. Povel Ramel blinkar för omkörning och då kände Hans Alfredson att han
ja, måste... du vet, den kom 15 år tidigare.
Kokosnöt.
Den kom 1950, men jag tänkte annars att man skulle kunna göra en film om två människor. Brian Wilson gjorde liksom If God Only Knows, satt i LA och gjorde den, inte vet jag, på liksom mitten av 60-talet började han skriva den, kan jag tänka mig. Ja. Och sen kom då, vad var det, vilken Beatlesplatta som kom?
Sgt. Pepper, eller om det var liksom Revolver de toppade.
Ja, det är liksom en svensk version av det där, två genier, men tyvärr var de då inte samtida. Men Far, jag kan inte få upp min kokosnöt måste ju varit någonting som liksom Hasse sneglade på när han då gjorde,
Men 1950 var Hasse jävligt ung, så att jag menar,
han, jo, men han kan ju snegla, han kan ju alltid gilla den. Och så tänker jag vill göra något
novelty hits som har med mat att göra. Även om man stretchar matbegreppet med kokosnöt givetvis, det funkar väl kanske.
Jag tror dock att den heter då på engelska I've got a lovely bunch of coconuts på engelska, så det är, den är bara, ja, även Ramels stal.
Det måste ju varit så mycket lättare på Ramels tid att bara åka till England, se en musikal.
Ja, precis, du går runt i Soho liksom en helg.
Ja, vem från England på 50-talet hade koll på vad som hände i Sverige? Låta på svenska, varför stal de inte bara? Det är helt
otroligt. Ja, men vet du vad jag också tror? Jo, men dels det, men jag tror också att de var inte så generösa, de här artisterna. Det var inte så att när han satt hos Hyland då och skulle premiärspela liksom den tidens Bergfält, när liksom på Ramel var där, satt och snackade med någon annan, du vet, det satt med någon annan kändisar där med olika liksom livshistorier av olika anledningar. Så, ja, då var det dags då för att premiärspela din nya låt här.
Alltså 1950 fanns ju inte tv, det vet du ju, men det var ju radio då,
motsvarande. Ja, men precis. Ja, men när kom det 50, när kom den första
56,
sändningen?
Typ, ja, men
en bit bara. Och skit, han satt hos Sven Järring då, eller vem fan det nu var, eller det kanske inte var han. Men så, nu skulle du spela din nya låt. Jag kan tänka mig att på den tiden var de jävligt
du har hört, jag vet inte, är det här okej, berätta om, men du vet att Alex Schulman, jag hoppas jag får kolla om det är okej med honom att jag pratar om det, annars får vi klippa bort det då. Men han hade ju ett taget mission, han skulle ju sänka Järring i efterhand. Han hade fått korn på att det fanns liksom en pedofildom mot Sven Järring. Och så ringde han GV, så kan man få fram den domen? För det vore så kul att cancella Järringpriset, för folk skulle bli galna.
Teamar upp med Patrik Sjöberg och Dumpen. Ja, men du vet så här, Dumpen featuring Alex Schulman i en liksom, i en postym häxjakt.
Det skulle bli alla de människorna som störde ihjäl sig på hans Notre Dame-inlägg skulle ju också då till, låt Järring vara, vi vill rösta på våra skidåkare, vad de nu heter, de vill rösta på sina skidåkare i fred, låt Järring vila i frid. Det hade varit, alltså jag hejar ju på det här. Och det gick ju inte att hitta den här polisdomen eller utredningen, vad det nu var.
Du hejar ju på det för att du ville att han skulle ägna sig åt något som liksom aldrig riktigt, det var lite...
Nej, inte alls så, utan det hade varit så jävla intressant med.
Jo, jag vet, men man hade kunnat haft en nykter diskussion med Alex och tänkt att tveksamt om svenska folket ändå skulle sugas upp i en sån berättelse. Jag har svårt att tro.
Ja, ibland när man bara ser scenarier framför sig, då ser jag framför mig Alex
Schulman.
Det är liksom
den svartvita tiden.
Ja, men Alex Schulman och Leif G.W. Persson kallar till en presskonferens om ett avslöjande. Då skulle ju väldigt många mediala människor vara där. Och så skulle de berätta det här om, du vet, sanningen om ikonen Järring. Det var ju idrottsskala bara häromdagen. Jag säger inte att det är en nyhet på riktigt egentligen, men det hade blivit någonting som alla hade hört talas om ändå. Det är en medial tilldragelse. Därför hoppades jag...
Ja, men det är också ett sätt att, liksom, att hänga folk på stymt som liksom inte riktigt är längre är liksom ankrade i den svenska,
skämtar
liksom,
du? Järring, det svenska samhället. Det är det viktigaste vi har. Det är det viktigaste på hela idrottsgalan.
Jo, men det, vet du vad? Det är liksom, frågar du folk om det heter Järringpriset, så skulle jag säga att de allra flesta har inte en susning om att det handlar om Sven Järring.
Nej, men
förutom
det, liksom,
din farsas generation, ja.
Vi är en vecka sponsrade av vännerna och elbilsexperterna på Karla.se. Om man går runt och är sugen på att sälja sin elbil, så gör man det hos elbilsexperterna på Karla.se. För är det något de kan, så är det elbilar och laddhybrider då. Som privatperson så är det ju inte lätt att veta vad värdet är på en bil. Det känns ju nästan till som en, alltså, ogenomtränglig djungel. Är den lite skadad kanske man inte blir så kaxig vid en försäljning. Det ska man lämna då åt experterna och låta Karla.se sköta jobbet och göra det de är bäst på.
Jag går in på Karla.se och knappa in din bils info då för att få en snabb och gratis värdering och ett bud. Och väljer du att acceptera budet, ja, då får du gratis upphämtning i hela Sverige och pengarna på konto direkt vid upphämtning. Du slipper allt krångel och Karla sköter allt från pappersexercisen till dammsugning av baksätet. Och just nu har Karla en sjukt bra kampanj där du får 3000 kronor extra för din bil när du värderar din bil och pratar med en av Karlas inköpare.
Du uppger då koden Filip och Fredrik, ett ord, Filip och Fredrik, så läggs 3000 kronor extra till på din betalning. Koden är giltig till och med 2 maj. Bättre blir det inte. Gå in på Karla.se nu och få den här gratisvärderingen och sälj din bil. Koden Filip och Fredrik, alltså ett ord. Tack till Karla.se. Vi är denna vecka sponsrade av Unibet och SHL-finalen är äntligen igång ikväll. Torsdag är det till exempel då match 3 mellan Rögle och Skellefteå. Finalen har börjat tajt. Skellefteå vann den första tajta matchen med 1-0. I match 2 så kvitterade Rögle finalserien med samma siffror. Du kan spela på alla matcher i finalserien hos Unibet, men det är såklart inte bara svensk hockey som är i sin slutfas. Stanley Cup-spelet är igång. Ditt kära LA Kings, Filip.
Ja, jag ska gå och se dem här faktiskt. Ja. På fredag ska jag se dem på plats
mot
i
Oilers.
Crypto Arena mot Oilers. Det är något speciellt, måste jag säga, att vara i Crypto Arena. Alltså, vissa dagar så kör de både basket och hockey i den där jävla arenan. Jag vet inte varför, det är som ett barn att man fortfarande är fascinerad av det. Det har ju ingenting med det, så här, hur det går att göra. Jag ville bara säga det. Det kan man givetvis spela på. Du kan hitta hundratals spelmöjligheter på varje hockeymatch och spela på SHL och NHL hos Unibet. Unibet är stolt huvudsponsor till NHL. Detta är spel för dig över 18 år. Spelar du eller någon i din närhet för mycket, så finns stödlinjen.se och spelpaus. Spela ansvarsfullt.
Vi säger stort tack till Unibet.
Jag skulle bara återkomma, om nu det var så att han satt hos Järring. Jag vet inte om var Järring en sån, var han även liksom underhållningsprogram,
alltså,
eller?
Jag tror att vi kan inte fastna i det, men jag tror på Järrings tid så var, jag tror att när Hyland kom, åh fy helvete vad gubbigt, men då, med något karusell,
jo, men
var
det samma, det
då blir där fanns det liksom ett Bergfeldt/Skavlan element.
Okay.
Före det så var det väl mer Järring sitter och läser nyheter eller berättar att det är japaner på hela fotbollsplanen. Japaner.
Jag ska bara säga, förutom att det var lätt för en sån som Povel Ramel att liksom ta båten till London eller vad fan han gjorde, om man kan göra det. Men det jag menar, när han satt då hos Järring potentiellt, och även kanske när Hans Alfredsson satt i någonting då, filmat snarare, hos Ylan. Ja. Jag tror inte de var så bjussiga med att säga... Det här är en cover. Jag har snott det här. Utan jag tror den var ganska liksom på så sätt missundsamma mot de liksom engelskblå. Jo, men det var lättare på den tiden. Det är mer, alltså här, nu går det inte riktigt att bara sno en amerikansk låt. Håkan Hellström har väl i och för sig lyckats, men då är det är inte covers på det samma sätt.
Nej, nej, nej.
Men här är det då så här, far jag kan inte få upp min kokosnöt. Den är ju verkligen, det är novelty hit. Man drar ju på spilbanden på en, att nu när jag ser titeln.
Okej, vi lyssnar för de som inte har hört den. Vi lyssnar 10 sekunder.
Far jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej, inte det ens med hammare och spik.
Hammare och spik.
Var vägg nu har små gropar här och var. Det är bara kokosnöten som är så liv.
Är det bara kokosnöten?
Ja,
det är...
ja visst.
Ja, men jo, när jag bara ser titeln så är det klart. Det är alltid en add-on med du vet, programmen hade ett bra jovialiskt utseende. Det är en slags Prozac-utseende. Ja, man blev på gott
ja, men
det, humör.
Ja, men säg så här. Tänk om någon hade sagt till Povel som barn, den där gluggen mellan tänderna kanske vi ska göra någonting åt. Då har ju inte Povel där med en karriär.
Om han hade kommit till The Rock and Roll Dentist i LA och sagt, den där måste du ta bort.
Ja, oh, helvete. Du vet, The Rock and Roll Dentist hade ju spytt om man såg Povel Ramels garnityr.
Så men jag menar bara, den där titeln, den har ju, alltså, far jag kan inte få upp min kokosnöt. Den har någonting, novell. Jag ska inte fastna
jag
vet, i det
här. Egentligen, om man ska bena ut kort bara, så här, varför berättar han det här för sin pappa? Varför är pappan ens intresserad? Föräldrar 1950.
Han kommer väl bort och det är väl snarare pappa, jag kan inte få upp min kokosnöt.
Hjälp mig med det här patriarken. Lämna liksom tidningen du sitter med, kvällstidningen och spriten och liksom
jag
rottningen.
Jag uppfattar ju det här också som att det är en ganska ung kille, så det måste ju vara kan det vara en alkad farsa som tillåter sin son hålla på med hammare och spik.
Ja, möjligen. Som sitter och orkar inte bry sig. Han har jobbat på bruket en hel
dag. Han ser att liksom sonen när som helst kan köra en stor jävla spik genom sin liksom
handleden, ja.
Sin sexåriga hand.
Ja, han orkar inte. Han orkar
han
inte resa.
Han dricker. Han bara dricker.
Han är liksom,
och dricker och
som
dricker.
Den här scenen i Kvarteret Korpen när liksom, vad heter han, den här skådisen som alla ska hylla jämt, som spelar den manliga, alltså gubbjäveln som alkade där. Kom igen, vad heter han? Det vet du väl?
Ja, Kevin Hjelm.
Kevin Hjelm sitter där och pratar om sin alkoholism inom Peugeot som om han är i en dykarklocka. Han ser på världen som genom vatten för att han är så borta i alkoholen och så vill han ha det. Så är ju pappan i låten här. Han sitter ner, sjunker in på törren.
Vi, apropå då Alex Schulman-projekt som kanske inte kommer ske, och även ett projekt som inte skulle ske om vi tog tag i det, så att säga. Söka upp människan, alltså barnet i den där låten, han så här, och låta honom tala ut om sin pissiga uppväxt. Det är någon brittisk kille som nu bor någonstans
jo, men det är ju,
på landet.
Det är, ja, problemet är att låten är ju inte en dokumentär, Filip. Det är ju en fabrik.
Ja, det, men det är det jag säger, om den är det. Om den nu skulle kunna vara det, det är väl tveksamt att den är det. Men skitsamma.
Pappan vill bara dricka.
Jag ska då för möjligtvis innan vi återvänder till Grums, och så här, för det ska jag säga att vi har ju också använt den här en gång. Vi var... Kan man säga att man saknar ett Machine Gun Convention i Indiana?
Det tycker jag gott man kan göra. Jag pratade med någon häromdagen som hade varit någonstans och skjutit med någon AK-4. Det var någon som var i Ryssland för några år sedan. Det var en nöjesgärdesreporter för Assi Levinsson som intervjuade oss ju. Han berättade att han var i Moskva och sköt med någon AK-47 och tyckte det var lite kul. Men ja, så här, då sa jag, men det där är ändå ingenting. Och så började jag skrävla om något Machine Gun Convention vi var på.
Minigun.
Ja, men där man fick, jag sköt med samma sorters liksom... antiluftvärns liksom kanoner som de sköt ner helikopter.
Vet du vad du sköt med? Du sköt med ett sånt vapen som amerikanerna satt i liksom sina helikoptrar och bara,
ja, så var det, ja.
Och bara sköt ner mot byarna i Nordvietnam. Det var väl exakt, ja. Ett sånt vapen du
boom,
sköt
boom, 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 boom. Ja, det var helt mot någon stackars buss som stod på något fält. Och så sköt man och massakrerade.
Mindre synd om bussen än om nordvietnamesiska barn.
Håller med om det, men sen rullades bussen ur. Och så fanns det många nya bussar att rulla in som man kunde få skjuta.
Efter att man hade bett då till George W. Bush, man drogs ju in i det där. Det var ju en väldigt förförisk stämning på den där.
Ja, men vi var ju alltså där, om jag räknar rätt nu då, hösten 2003 eller våren 2004. Och då var det ju liksom invasionen av Irak. Det var liksom peak amerikansk patriotism. Det var liksom inget, du vet, Dixie Chicks hade mag och ifrågasätter George Bush och fick ju dödshot och blev helt cancelade av kommersiell radio i USA för att alla var ju liksom med på det här tåget, typ. Utom Hans Blix möjligen som åkte till Irak så fan, vi hittar inga jävla kärnvapen här. Jag tror att ni är ju snett på det. Men det gjorde ju att vi kommer dit och så är vi lite ironiska kring amerikaner och vapen. Ja, 3 dagar senare åker man därifrån och är typ redo att bli draftad. Eller du vet, eller signa upp som frivillig.
Ja, men också, det är så här, vad får man säga i det här landet längre? Det är ju sånt man absolut inte kan syssla med. Det är därför man verkligen vill trycka på att man saknar det där. Jag skulle kunna åka tillbaka dit. Det var också, jag tyckte ändå vi var hyfsat bra på att liksom öppna upp för är det här en trevlig plats? Ja. Det hade vi hade ju varit lätt att åka dit som Peter Kadhammar. Bara spygalla över det här. Men ganska snabbt så insåg man att här finns alla typer av människor. Och det är klart att man kan ta en diskussion om huruvida det är bra med vapen eller inte. Med tanke på vad de används till och vad som händer i USA. Men vapen, om man bara liksom, ibland måste man bara bortse från saker och bara ta liksom äpplen och päron. Känslan där inne när alla bara drog igång och sköt mot den där bussen. Du var ju liksom först ut av oss två. När alla låg och det var liksom 1, 2, 3, 4. Eller hur? Det är något av det mäktigaste du har varit med om. När det väl drog sig.
Alltså jag såg filmen Maestro nyligen där Bradley Cooper, han är nöjd med sig själv när han står då och lever ut dirigentens alla yviga
rörelser. Han är ändå faktiskt en av de människorna på jorden just nu 2024 som är mest nöjd med
kanske
sig
själv. Kanske är det så. Och jag tyckte filmen var väl helt okej.
Okay. När han pratar franska mår han som allra
bäst. Ja, intervjuerna får chansen att liksom flexa med det. Men här är det du. Ja, men det är klart att det är svårt någonstans ändå att göra ett geniporträtt av en dirigent. För att Oppenheimer uppfann ändå en atombomb. En dirigent står ju ändå bara och viftar. De har ju noter redan. Jag förstår att om man lyssnar på det här...
Man vet inte riktigt vad det är. Man vet
jag
inte
förstår
heller.
Om man lyssnar på det här så vet man att ja, en dirigent gör så mycket mer. Sätter stämningen. Absolut. Men det är fortfarande så här, det är inte han som har skrivit.
Jo, men så här är det människorna som vet vad, men om man skulle sätta någon på pottan så, inte ens om du frågar Sigge Eklund, förklara exakt vad den dirigent gör. Jag tror inte han vet, jag vet inte.
Alltså, man säger, Sigge är väl ingen expert på klassmusik. Fråga Camilla Lundberg på Expressen som skriver om det.
Hon jobbar ju med det, men det jag menar, det är så få som gör det,
ja,
det.
Men det hur som helst, när han står i filmens crescendo så att säga och dirigerar i en jävla kyrka och det vevas så in i helvete och svettdropparna som flyger, de är utstuderade. Det är liksom ett, det är så jävla viktigt att det sprutar.
Bra storytelling, spett. Antar jag att han har repat det där i liksom 3 månader. Jag kan verkligen se det framför mig att han pratar om att
ja,
han
är... absolut. Men det, men...
Då skulle jag vilja, vet du vad jag skulle vilja säga då som intervjuare, skulle man säga, okej. Okay. Då gör du de rätta grejerna här nu. Du har lärt dig någonting som liksom som Bernstein.
Du har lärt dig stå och veva.
Vet du vad? Det är ju ingen som ser skillnad. Det är mest poänglösa repetitioner. Men det är bara, ställ dig där och veva. Du vet, förstår det till ingen skull, vet jag att det är viktigt att det ska se ut sådär. Men jag tror ändå både du och jag, om någon skulle sätta en kamera på oss om 10 minuter, skulle man se rätt trovärdig ut som dirigent.
Ja.
Eller?
Ja, men så känns det ju.
Bara veva.
Ja, det är veva. Bara veva. Ja, men du har rätt i det. Så här. Han regisserar ju sig själv här. Så han behöver ju inte ens ge sig själv instruktioner.
Jag ser hur han i seriösa intervjuer, så är det verkligen... It's really, it's very complicated.
Ja,
ännu bättre i något franskt.
Ja, men det är också skådisar älskar ju att prata om hur de har förberett sig för roller. Det är liksom ett sätt att ge deras yrken någon slags substans. Jag minns inget ont om henne då, nödvändigtvis, men Martina Haag tror jag i någon romantisk komedi som hon hade skrivit boken och kanske även manuset till tidigt 2000-tal, så spelar hon en kvinna som sitter i receptionen på TV4 där hon väl träffar någon person som hon faller för, Ola Rapace eller någon. Och då förbereder hon sig genom att en eftermiddag sitta i receptionen på TV4. Och tidningarna sväljer ju det med hull och hår. De tycker att det är så charmant och kul. Och det är ju, alltså det är ju ingenting.
Jag ska bara säga nästan svårare dock. Att det inte... Att lära sig att sitta i reception, att det kanske mer tarvar en dag att sitta där för att få naila det.
Ja.
Men att spela liksom dirigent, väck mig mitt i natten, sätt på mig någon jävla liksom smoking och jag är igång och jag kommer se sjukt trovärdig ut.
Alltså, ja. Men det hade varit, om Bradley Cooper inte hade regisserat sig själv utan en annan skådis, så är det den skådis som kommer fram och säger, fan, okej, nu är det dags för den här kyrkscenen, jag ska ju stå här och dirigera, vad ska jag tänka på, vad är min mål? Hade ju Bradley Cooper sagt då, om det är en annan skådis, du vet, Ryan Gosling, ställ dig och veva. Det är ingen ser någon skillnad. Vi kan synka det i takt till musiken sen.
Oh, there might be this Swedish reviewer Camilla Lundberg. She might see some difference.
That's
but
it.
Would you consider, what was that? Would you consider her powerful? No, then shut the fuck up.
Veva.
Veva. Veva. Veva. Det där är, tänk om man skulle kunna liksom en helt ny filmekonomi så att säga. Man tittar på det här att Bradley Cooper har i sitt manus eller i sin budget här, då handlar det om $1 million på att liksom lära sig.
Nej, men det kommer in en effektivitets liksom koordinator i filmbranschen på samma sätt som du och jag skulle blåsa ner till På spåret relationen, så ni kan inte göra ett program per dag, det är licenspengar det här, ni får fan klämma in 3, det hinner ni, då blir programmet mycket billigare, då kan vi köpa bättre sporträttigheter
och bättre
kanske. Men på samma sätt skulle man kunna komma in här och säga, fan, här står det $2 million, Bradley hänger med en dirigent, vad är det frågan?
Jag lovar att det är det. Jag tror att det är säkert du vet att de hade one present på hela, alltså någon var närvarande hela tiden. Jag slår vad om det. Och så är det så här, du vet, så kommer någon in, någon slaktare, någon sån här företagseffektivisering, någon slags lyxfällan människa som bara kommer in. Du vet, vad i hela
lyxfällan personerna, vilka de nu är nu för tiden, kommer in med sin jävla flanellograf Och sen har de sin lilla budget där. Jaha, längst till höger här.
Bradley Cooper sitter där. Bradley Cooper precis där. Precis kommit hem från en trekant med två fotomodeller. Jaha, sitter där.
Sista vill höra då är att det ska slimmas en budget. Så att där han får hänga med en dirigent i månader.
Låt mig bara få gå och tvätta kuken nu.
Men
låt
mig bara, blev Bradley Cooper Oscars nominerad förresten?
Ja, det blev han ju, såklart.
Ja, okej, okay, det blev han.
Men och jag säger det, men det känns som att då med, det blir så här fotomodell, men han känns verkligen som fotomodellig. Ja, det är alltid såna, men han vill ändå.
Det är ändå så jag vet att jag är sist på bollen med det här, men det är liksom, jag nämnde Ryan Gosling tidigare. Det är någonting av all, jag vet att Oscarsgalan är till för att bli upprörd kring. Åh, vad kul, här föds samtalsämnen. Men att Ryan Gosling får en Oscarsnominering för Barbie, som jag har sett två gånger. Ja,
men Margot Robbie får det inte.
Nej, jag menar, det var som någon sa, det är plotten av hela filmen som de illustrerar med de nomineringen.
Girl power, enligt vissa.
Ja, jag vet allt detta. Men Margot Robbie får ju då, hon är ju en delägare i filmen, hon har ju liksom, det är inte synd om henne.
Men det har ju inte med saken att göra.
Nej, men det hade ju varit en annan skådis som hade liksom kämpat mig fram till att kanske bli nominerad det här året och aldrig blivit det. Och så kommer Ryan Gosling in där han står och bär en surfbräda i en hel film och säger I'm Ken. Det blir liksom inte klokt att Hollywood tycker att det är så kul att nominera honom. De tycker att det är så kul.
Ja, men jag har heller inte sett filmen. Men det finns väl någonting problematiskt i också att när man gör en film som Barbie och den då till och med...
Ja, men det vet jag.
Jo, men vad säger du? Det kan jag väl säga ändå. Men man nästan gör henne till liksom en verklig figur på så sätt att hon då ska vara en liksom feministisk förebild nästan.
Jo, men bara för att Greta Gerwig och Noah Baumbach eller vad nu heter, de
Baumbach,
som skrivit filmen,
va? Vill Baumbach är väl han som skriver på fotboll på Expressen eventuellt, tror jag. Ja.
Okay, ja,
nej, tvärtom kanske. Baumbacher.
Tvärtom är det, tror jag.
Ja, bra.
Ja, det, tänk om de, kanske en poddserie med de två. Men bara för att de vill få ut det här budskapet så innebär ju inte det att Oscarsakademin behöver anpassa sig till det förstås. De gör ju vad de vill. Men återigen, bara för att den här filmen har blivit framgångsrik och har ett budskap så behöver ju inte Oscars egentligen anpassa sig efter det. Det gör ju filmen bara sannare på ett sätt att de inte anpassar sig. Men hade jag varit liksom en, inte vet jag, någon slags jävla, vad finns det för skådisar som har harvat i alla år, aldrig fått en nominering, och så kommer den här smilfinken, barnstjärnan, och surfar förbi med en skämtroll. Ja, whatever, tillbaka.
Jo, men det jag skulle säga var väl också intressant med filmen, som vissa säger att det ändå är, när de då gör den här filmen och Barbie är en feministisk liksom förebild, så här, den som steal the show och har den roliga rollen, den som kan spela ut lite grann och ha de roligaste egentligen, de roligaste replikerna och scenerna och gestaltningsmöjligheterna, det är Ken. Det är någonting i det som också är helt fascinerande.
Och Will Ferrell i någon mån.
Ja, men det är liksom helt fascinerande ändå att ingen säger app, 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 app. Ska inte Ryan Gosling här vara ganska trist? Vi måste liksom eliminera möjligheterna till att han Oscars nomineras direkt.
Ja. Så en konsult kommer in. Konsulten som lämnar Bradley Coopers maestroinspelning.
Direkt när liksom Bradley Cooper lämnar Lyxfällan så kommer Greta Gerwig in och säger liksom så här, ska vi snacka andra saker.
Nu har vi läst manuset och Ken har lite för mycket roliga repliker. Han kan bli Oscarsnominerad, det måste vi.
Det är lite för dyrt med roliga repliker, alltså ta bort dem nu för honom. Men hur som helst med veva, det är någonting med det där som man känner som är... Det skulle vara kul att ha ett sånt tv-program. Eller vad fan det nu är. Eller om jag bara säger till en amerikansk intervjuare, kan ingen bara säga till Bradley Cooper, kan inte bara stoppa honom när han börjar lägga ut texter om hur viktigt det var att ha en jävla liksom dirigent på plats.
Det vore också kul att ha en YouTube-kanal. Man orkar ju inte och det kommer aldrig att hända. Men nu vet vi att skådisar tycker om att prata om sina förberedelser och hur de har gått in i olika liksom roller. Oavsett om det är att sitta i receptionen eller om det är att liksom hänga med en dirigent. Nu är det dags för en rörmokare att berätta hur han har förberett sig. Eller nu är det dags för det
liksom. Fy fan vad roligt att göra en YouTube-kanal. Den kommer då läggas ner fort. Eller programserien kommer läggas ner fort. Man gör 10 intervjuer med 10 kända skådespelare. Låter dem lägga ut texten om hur mycket de har förberett sig. Och så lägger man liksom burkskratt på hela intervjuerna hela tiden.
Bara en
timme Bradley Cooper, det var oavbrutet burkskratt.
Men Bradley Cooper sitter och han tänker ändå, fan vad de är nyfikna på det här. Det är inte klokt. Ja.
Kan du berätta exakt så här? Kan du berätta exakt hur?
Men det föresvävar honom ju med aldrig, så självmedveten är han ju inte att det skulle kunna
vara. Fan vilken bra idé. Ja. Gud vad jag vill ha sagt direkt. Hur kan du nu, vänta nu? Bara steg för, vi vill veta allt. Steg för steg. Ja. Aldrig tänker han så här, det är orimligt att du går upp på morgonen, har du då med dig Bernstein i huvudet?
Har du en dirigentpinne vid köksbordet? Har du liksom alltid med dig dirigentpinnen på toa också?
Tittar du på klipp? Vilka klipp har du tittat på? Vi skulle gärna vilja ha liksom rekommendationer på klipp på
Bradleys lista av 10 bästa klippen med dirigent.
Det räcker med One Hour Special som heter Fuck You Bradley. Ja, den skulle kunna nästan Sundance potential på den, för den skulle liksom det skådespelare skulle gå ut till Bradley Coopers försvar och säga vad är det för fel med att förbereda sig? Ja, det är inget fel. Problemet är att ni så gärna pratar om
det. Ja. Förbered er hur mycket ni vill, men det ska helst inte liksom, licensbetalarnas pengar ska inte liksom gå till det, eller budgeten helst, men prata aldrig om
det. Du vet vad du ska, man ska nästan parallellklippa det här som du säger, mot en rörmokare om du det exemplet, eller en TV4-receptionist. Så att säga, klipp emot det på hur sjukt det skulle vara för folk då, om en TV4-receptionist fick en timme att prata om, okej, jag förbereder mig då varje morgon genom att jag har liksom en liten smoothie, för det är alltid jobbigt de första timmarna.
Jag tänker, liksom, okej, det är tisdag, idag är det liveinspel, det är Tilde som vanligt klockan 5 där, och det är liksom, de har mycket gäster idag, vet jag, för det är liksom, det är någon, det är premiärhelg ju liksom, ja, det är mycket.
Man ska liksom printa ut såna här badges hela tiden.
Så kommer Happy Ending-gänget med Pernilla Wahlgren, då blir det mycket spring i reception. Gäller, då måste jag
vissa, kändisar, liksom, vissa kändisar är så här otrevliga när jag råkat stava liksom namnen fel. Ja, då gäller det att jag har liksom mat i magen, och så äntligen liksom, när Per Lernström kommer in och ordnar allt upp sig, för han liksom tar sig tid och pratar med mig här. Parallellklipp med Bradley Cooper. Ja, visst, Sundance,
ja, men det roliga, hade Bradley Cooper varit med i den där Martina Haag-filmen Back in the Day, så hade han ju suttit i repan i ett halvår på TV4.
Han hade sagt att han suttit i repan.
Ja, jo, men kanske hade han också gjort det. Det är också, ja, det är inte klokt.
Men jag skulle anledningen till att jag bara, att vi landade i allt det här och vi pratade om
det. Finns ju den klassiska anekdoten som många har hört, när Dustin Hoffman spelade in filmen Maratonmannen 1976-77 någonting.
Den är faktiskt bra. Jag såg den nyligen.
Den håller hyfsat ändå. Och då
han är
spelar
världens sexigaste man, den här Roy Scheider.
Ja, verkligen. Ja. Han är med i den. Han var med i Hajen året innan, typ. Så spelas då Adolf Eichmann, är väl då ex, liksom, nazist som har flytt och som ska hämta lite diamanter i New York, spelas av Laurence Olivier, som är då en klassisk brittisk teaterskådis. Han, ditt mästarmöte, Dustin Hoffman, method actor från USA, möter Shakespeare-skolan, Laurence Olivier från England. Nu är de ihop i samma film, det är inte klokt. Och då ska ju då Dustin Hoffmans karaktär vara helt liksom outsövd. Han har dygnat i tre, han är jagad av de här liksom onda makterna. Han är liksom helt utmattad, och därför har ju Dustin Hoffman som skådis varit uppe i flera dygn också. Så han ska vara helt trött, och så ska de då spela in det här. Och Laurence Olivier, som har liksom hållit på i branschen i 45-50 år, tappar ju liksom tålamodet med den här unge uppkomlingen som försenar inspelningen med alla sina fasoner, och att han känner sig inte utmattad på rätt sätt, etc, etc. Och till slut säger då bara Laurence Olivier, my dear boy, have you tried acting? Kan du inte bara låtsas att du är trött? Det är det jag har gjort, det har tagit mig ända hit. Och det är någonting med det som Laurence Olivier kanske var ett svin på många sätt, men han borde ju liksom stå staty utanför TV4s reception.
Ja, men det var väl någon gång också, jag vet att när han, Joaquin Phoenix, gjorde någon film när han spelade brandman. Jag vet inte när det var. Men då fick det blev väldigt mycket rubriker.
Var det Backdraft eller nej?
Nej, men det var väl med Alec Baldwin och hans brorsa William.
Och Robert
Baldwin.
De Niro kanske också. Ja.
Men det här var någon annan, men när han just sa att liksom skådisyrket är världens lättaste yrke. Vad fan ska man praktisera på en liksom brandstation? Bara, man gör det de säger åt en. Sådär. Då blev det, han fick ju mycket, mycket kritik för det. Men en människa...
Jag vet att även skådisen Robert Mitchum sa liksom, precis när Brand och de här kom på 50-talet, method acting, man måste gå in i sina roller, bla bla. Han sa så här, ja, jag vet inte vad de pratar om. Jag har världens lättaste jobb. Ja, du vet, de säger åt mig, gå fram och ställ dig på tejpbiten där som ingen ser, och så säger du det här, och så gör jag det, sen är jag klar, sen får jag gå till min trailer och liksom röka gräs. Det är inte klokt att jag kommer
att... Ja, men och de som blir allra bäst, det baseras ju på talang.
Ja, men man tror, det, förlåt, men när, man också, när en sån människa kommer fram och säger det 1956, så tänker man, där har han klätt av hela skådisyrket. Nu kan man väl inte vara pretto efter det, när han har sagt det. Men pretto-vurmen är så stark, nu låter jag jävligt stereotypiskt, jag vet det, men det är så lockande för skådisar att få klä sitt yrke i de här magiska penseldragen, att de inte kan låta bli, trots att efter Robert Mitchum eller Laurence Olivier på plats med Dustin Hoffman 1976, där och då borde det vara omöjligt efter det att vara pretto på det här sättet.
Men jag tror att det är många av dem som de får vi mest utrymme också, men den här manliga skådespelarna, låt säga Jake Gyllenhaal, Bradley Cooper, Ryan Gosling, Leonardo DiCaprio, de gör ju också det för att vi ska se genom mellan fingrarna på hur deras kärleksliv ser ut. Det är det för att Lite kanske. Jo, men jag tror verkligen att det är det för att Leonardo DiCaprio då har...
Men ska man till, det är lättare att säga Leo DiCaprio till hans försvar. Har han pratat så mycket om sin process? Han är väl inte känd för det?
Jag tror att han kan nog öppna upp ibland i långa intervjuer med liksom, vad heter han den där? Vad han nu heter på Rolling Stone.
Travis.
Som man blev så chockad av när man insåg att han hade typ 1500 följare på Insta eller någonting. Det var sorgligast jag har varit med om i hela mitt liv.
Han borde ju ha 15 miljoner. Han har inte ens låst
det. Det är liksom ett av de absolut sorgligaste ögonblicken liksom de senaste 10 åren. Jag måste kolla nu. Pete Travers, alltså på en av världens 10, måste man ändå säga, mest uppburna då filmrecensenter och profilerade, givetvis. Peter Travers heter han. Han är nog inte liksom så rolig människa, men väldigt snäll känns han liksom, eller hur?
Ja.
Ska vi se om han finns han kvar? Här har vi honom, Peter Travers.
Jag följer honom.
Ja, ska vi se. Men vad fan, vad i helvete, jag ser inte där, visa profil, ska vi se. Han har 4154 för... Det är ju helt obegripligt.
Ja, det är ingen tävling, men likförbannat är det lite nedslående.
Ja, men han lägger han ut då, du vet,
när mycket lägger han ut, film han, framförallt nu i Oscarstider lägger han ut jättemycket.
Men lång intervju med Jodie Foster inför True Detective här. Värvet har ju fler följare, så att säga.
Det var, fan vad jag påminner om. Jag mässade dig.
Uppvärmning, jag måste bara säga, en uppvärmning med Marcus Aujalay.
Uppvärmning, ja,
har det liksom har ju mer då tittar. 71 markeringar har han fått för att han har intervjuat Jodie Foster. Eller 71 gilla-markeringar. Det är ju sinnessjukt. Stackars Peter Travers.
Jag mässade dig innan vi drog igång det här och så skulle jag skriva till dig. Istället för att skriva, ska vi dra igång, så skrev jag Ready when you are, Sergeant Pembry. Och då frågade du mig direkt när vi började prata, vad kommer det ifrån? Och då sa jag, ja, men det är från När lammen tystnar, när Hannibal Lecter ska gå och liksom slakta en av poliserna som heter Sergeant Pembry. Så säger han, ready when you are, Sergeant Pembry. Så går han ut och klubbar ihjäl honom bara. Det får man inte se, men det säger han. Och då slog det mig bara just när jag har börjat se True Detective nu. Alltså, så här, fan vad Jodie Foster har liksom. Jag blir så jävla lycklig att hon är i mitt liv igen. Det är en av mina första förälskelser, du vet, så här.
Satan vad jag tyckte i den där serien. Jag såg 3 första avsnitt och sen tyckte jag, det var en bedrövlig serie.
Det ligger inte ens ute 3 avsnitt. Det ligger bara 2.
Ja, men 2 avsnitt har vi sett. Och bedrövliga tyckte jag det var. Larvigt. När man är jävla ishall med de här frusna människorna. Det är så här, jag vet att det ska vara förhöjt.
Det är klart. Så här, jag tänker ju, så fort ett spöke dyker upp i bild för att peka vägen till likhögen, då sitter jag och skriker hemma i soffan, spökpiss! Jag vill inte ha något spökpiss. Jag vill liksom ha en gritty, realistisk serie. Det är en kul
som
idé.
Att de människor skulle sitta där och bara inte vara så... De känns liksom, nu ska vi inte prata om så. De känns liksom inte så påverkade, de där ishallen och de där som, liksom, som en staty.
Nej, men det, jag tänkte också på det igår. Det ligger då liksom 6 utkroppar som har frusit ihjäl, som ligger i ett isblock, som ska tinas upp i en ishall. Inför liksom öppen. Det är typ så här, det är som Musikhjälpen.
Är de ligger liksom på kärlekens torg. Hon är här liksom, fan, men det är en skitserie.
Ja, men jag är så här, att jag nu i 6 veckor har Jodie Foster i mitt liv, det bara påminner mig om när jag var liksom 18 år och såg När lammen tystnar och blev så jävla, jag är lycklig över att hon finns i mitt liv. Det var bara det jag kom att tänka.
Framförallt blir jag så lycklig tanken på att man skulle verkligen vilja blåsa Bradley Cooper. Det finns ingen människa på jorden jag skulle vilja blåsa mer, eller hur, de menar. Verkligen så här, fuck you Bradley Cooper heter. Han skulle ju stämma skiten ur det, men just den där burkskratten när han berättar. Fatta hur kul det skulle bli om man ser och sitter och tittar på honom och när han berättar det, well, it's like it's every day I've lived with this part for 9 years, skulle han ju säga. Okay, how have you lived with it for 9 years? Please elaborate. Berätta mer.
Ja, och så burkskratt, dränkt i burkskratt.
Det är
kul. Vi är denna vecka sponsrade av Dressman och förra veckan snackade vi om linnekostymer. Det är ju sånt som hör årstiden till. Det är liksom, man känner sig som att man går upp i en annan nivå på något sätt när man har en linnekostym, tycker jag.
Det är lätt att börja snacka om talented Mr. Ripley och sådär. Och så kan man tänka. Men om man ser sig själv i spegeln då är det sannoliken inte linnekostymens fel. Den är ju kanon, den marinblå linnekostymen eller den ljusa linnekostymen. Sen får man ju leva med att man inte ser ut som liksom Jude Law. Det får man försöka.
Ja, men det kan man kan inte ha den kravbilden på sig själv riktigt. Men det är någonting med den här. På vintern är det ju ofta för dig och mig i tv och annat mörka kostymer. Att kunna ha en ljus linnekostym när det är sommar, ja, men då känner man sig som att man tillhör någon liksom mini stratosfär åtminstone.
Åtminstone Dressmann jobbar med högkvalitativa leverantörer så man vet att man får bra kvalitet på plaggen. Och som vi har nämnt förut så finns det massa olika storlekar och passformer, så det finns verkligen något för alla här. Man vet att man hittar det man behöver när man går till Dressmann.
Och just nu har Dressmann 30% rabatt på alla kostymer, så gå in på dressmann.com eller besök någon av deras många butiker. Vi säger stort tack till Dressmann. Vi har ett betalt samarbete med Syn nikotinpåsar, och det här meddelandet riktar sig till dig som är över 25 år och redan använder nikotinprodukter. Syn innehåller nikotin som är ett mycket beroendeframkallande ämne.
Syn kommer i olika smaker, styrkor och format, och i sortimentet hittar man Syn Citrus som har en smak av citron och lime toppat med apelsin. Och som vi nämnt tidigare så finns en ny prilla som är mjukare än tidigare för ökad munkänsla och komfort. Kommer i normal styrka 3. Läs mer på niko.com, N-I-Q-O.com, och klicka in på Syn. Och glöm inte att slänga din tomma dosa i plaståtervinningen.
Vi är denna vecka sponsrade av Finnair, som vi har jobbat med i flera år nu, va? Och är det något som kännetecknar Finnair så är det ju hög kvalitet och service. Alla gånger man har rest med Finnair, jag måste verkligen säga det, så har man känt den här servicen och den höga klassen. Det gör man inte alltid med alla bolag, va? Och man älskar ju att resa med Finnair som har så jävla många bra destinationer över hela världen. Mm. Tokyo, Hongkong, New York, Seoul, är det dit man ska åka nästa gång?
Och Finnair är ju otroligt duktiga på att hela tiden förbättra upplevelsen under resan. De har nya moderna nordiska kabiner i business, premium economy och economy class. Och deras app gör det otroligt smidigt då under hela resan, med allt från check-in online till den senaste informationen nära till hands. Den bör man ladda ner direkt. Vi älskar Finnair som kommer vara med oss under några veckor framöver. Gå in på finnair.se och se vilken nästa resa blir. New York, herregud, så det vattnas i munnen bara av tanken på New York. Vi säger stort tack till Finnair.
Men jag skulle säga anledningen till att vi då började landade i då Povel Ramel och så vidare och Falkholm var bara att när vi var på den här skjutmässan, var det inte, utan det var ett konvent
2004,
på något sätt, typ. ute i vildmarken nästan. Så körde vi, för vi spelade på något sätt Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Och så skulle vi då skjuta sönder den där kokosnöten.
Just
det, var så, till slut.
Fan vad jag inte kommer ihåg.
Ganska kul skulle jag vilja säga. Men du ska då få återvända.
Dad, I cannot get up.
Ja, nu ska vi då återvända då till Säffle, till Grums. Och det var då, jag vet ju vad du ska landa i här, så du kan ju berätta det helt.
Nej, men då var det ju, vi hängde med de här fyra huvudkaraktärerna så att säga, men, och en av dem då, Elin heter hon, va, heter fortfarande, skulle då ta körkort, och vi satt och väntade utanför hennes körskola. Hon skulle skriva teoriprovet, vi hejade på henne och vi skulle se hur det gick. Och så plötsligt kommer det ut en annan man, han har en liten vit plastmugg med kaffe i, så här klassisk. Ja, får man ändå säga, liksom på landsbygden, på de här små kontoren utströdda över liksom samhällena, så finns de här små muggarna med den här vita plastskeden. Han stod och rörde om och så
tunna plastskeden, väldigt väldigt fragila plastskeden.
Ska vi bara för nostalgifaktorn skulle bara lyssna. Ja, men det här klippet blev ju sedermera ett av de första virala klippen i Sverige.
Ja.
Vi sitter där, vi är bakfulla, vi har varit ute och festat dagen innan. Och han kommer ut och vi säger hej till honom, och sen så, ja, sen börjar det bara.
Sen åker vi bara och, ja.
Hallå där.
Hallå där.
Så är det. Till?
Nej. Jag är klar.
Men vad?
Shotta.
Ja, du har tagit det. Nu.
Ja.
Men grattis. Vad heter du?
Ismet.
Ismet.
Så när körde du upp idag eller?
Ja.
Och skrev upp också?
Ja.
Du har precis tagit körkort?
Ja.
Men vad kul, ska du ut och köra ikväll då?
Ja.
Var finns närmsta bil?
Här. Jag parkerade min.
Körde du hit själv?
Ja.
Men du hade inte körkort, körde?
Ja.
Ja.
Du körde hit fast du inte fick?
Ja.
Ja. Skål.
Det är ingen bra.
Tack.
Det är ingen bra idé.
Det här, du får säga, säg kameran och ut. Jag skämtar bara så att vi kan, ifall så inte du får polisen på dig.
Ja.
Har du körkortet eller?
Nej, jag fick inte.
Det är helt omöjligt att tyda vad du menar.
Så du körde hit från Karlstad?
Ja.
Och nu har du körkort, så du kan köra hem lagligt.
Ja.
Ja.
Du körde hit utan körkort?
Ja.
Vad jobbar du med?
Köra bil.
Fast så, du har ju inte haft körkort. Du kan inte. Du röker ganska mycket på en dag, va?
Va?
Du röker ganska mycket, va?
Mycket.
Ja.
Hur mycket röker du? Ett paket?
100%.
Citatmaskinen. Vi sätter oss.
Röker du? 100%. Det är bland det bästa svaret jag har hört.
Det är lite olyckligt med det där var att det så snabbt hamnade på YouTube. Det är precis när YouTube var nytt. Ett av de första klippen som nådde liksom över 1 miljon visningar på YouTube. Det hette då Körkortsturken. Han gillade ju inte det ismet som han heter då. För att han...
Pratade väl med honom om
det? Ja, men exakt. Jag tror att han var från Bosnien. Eller, ta för mig det. Jag hoppas jag inte har fel då. Han tog mitt nummer så vi hade kontakt efteråt. Han ringde mig ibland när han var ute i Karlstad och så vidare. Jag kunde inte alltid svara. Jag såg att han som ringde. Jag förstod att ja, nu står han på dansgolv någonstans och ja, vill snacka med mig. Och sen tror jag vi hade med honom i någon årskrönika. Vi hade liksom... Ja, men vi gjorde någon uppföljning med honom sen. Och det är han då som hans dotter la ut på TikTok. Och tror jag det var att han nu har gått bort. Det var någonting så jävligt sorgligt i människor som man... Jag spyr ju på folk som ska göra ett nummer på sociala medier av när kändisar går bort och du vet Bowie, Prince. Jag förstår att de kan ha betytt mycket, men det är någonting med det som är lite oklädsamt kanske. Och den här personen som vi literally bara har träffat ett par gånger, men lik förbannat, i och med att det här klippet de har blivit påminna om så många gånger, folk har frågat, sprang ni verkligen in i honom? Är allting bara riggat? Och man får gång på gång förklara, men fan, är man ute och sprayar mycket, då händer såna här saker. Det är jättemånga möten med såna här människor man träffar som inte är så roliga, de klipper man bort. Men det här kände vi ju, det här hade ju någonting.
Ja, men jag vill verkligen, man skänker en tanke till hans dotter som skriver det här. Och även postumt tacka ismet för det här. För det är alltså i våra karriärer och så vidare. Och jag tror även i sånt jag konsumerar över, liksom, som andra gör. Så är det så att film och naturligtvis tv-serier kan ju ge en någonting annat. Mm. Men det suggestiva och hur roligt det här klippet är. Det går, skulle all liksom Bradley Cooper, liksom en sminkad Bradley Cooper som lär sig liksom prata på bruten svenska efter att då ha liksom studerat detta i liksom åratal. Trots att man säger så här, men Bradley AI finns ju. Du behöver inte studera det här längre. Vi fixar bara till det. Men det hade aldrig blivit lika bra.
Nej, och det är också verkligen så, vilket tål att påpekas liksom någon gång per år ändå. Framförallt ska man ju tänka den tanken att våra karriärer, eller vad man ens ska kalla det för, har ju varit helt beroende av att människor som kommer ut ur såna här dörrar med en kopp kaffe i handen svarar hallå där när vi säger hallå där och ställer upp och är med på de här grejerna. Sen går de vidare med sina liv och det händer kanske inte att de kanske blir igenkända på stan och sådär. Men vi har ju haft sån jävla flax och liksom man måste känna tacksamhet mot folk som då ställer upp och går med på att sånt här får visas.
Ja, men vi pratade om det här i förra veckans avsnitt att du och jag när jag var i Sverige då, att vi upplevde en känsla av att vi ser samma saker när vi såg en man som vi direkt vände oss till när vi hörde ett ljud.
Den robuste mannen, ja. Ja,
men sådär. Och det som en av anledningarna till att vi kände oss nyförälskade då, lyckliga, var väl någonstans att man kände att man kanske inte har blivit, att man inte har tappat det, att man inte har liksom...
Inte jaded,
men också förmågan att möjligtvis se där det finns något som åtminstone för oss kan bli en rolig scen ur verkligheten.
Ja, men på samma sätt som du och jag sneglar mot varandra när vi träffade den robusta mannen förra veckan, så sneglar vi mot varandra när vi träffar ismet utanför körskolan. Och faktiskt, om jag ska känna lite stolthet också, det är ofta man är så jävla självutplånande. Men de flesta, jag vet ju många duktiga SVT-team hade varit där och väntat på Elin. De hade ju inte ens sagt hej till ismet. De hade varit upptagna med sig själva.
Vad hade Bradley Cooper gjort?
Ja, inte fan. Jag tror ju inte ens han hade tittat ens. Han har en annan yrkesbeskrivning än vad vi gör. Men att man ändå har varit lyhörd.
Men hade han inslagsproddat hade han ju sagt, vi måste dra. Vi måste dra. Det här håller... Ja, men visst, och jag säger att där har vi någonting. Och visst, man ska inte sitta och vara nostalgisk och så vidare. Men det är klart. Efter det som skedde förra veckan och nu när man då nås av den väldigt tråkiga nyheten att ismet inte är med oss, så känner man att det börjar väl bli dags att åka ut och liksom få uppleva det där igen. Men det är ju inget man kan jaga. Det som du säger, det är ju att spraya. Men jag menar, skulle man, det är väl det är liksom så här, väck oss, ta fram en hyrbil och kör iväg oss, så skulle man ju få se det.
Men
det
är också
det skulle jag vilja säga i din anda av ismet, att det är de där ögonblicken. Det finns mycket ögonblick i ens liv som man kommer komma ihåg och liksom minnas med värme. Alltså det här är det är minne för livet, och att det är ögonblick jag har varit så jävla lycklig för att någonstans det här handlar väl om någon, det blir nästan lite smått ideologiskt när man tänker på att det är det här som gör världen till en vacker plats. Det är fan i mig inte Bradley Cooper som gör världen till en vacker plats. Estetisk möjligen för vissa då. Han är behaglig att titta på. Men i övrigt har han inte bidragit med ett piss, Bradley Cooper.
Ah, och kommer aldrig göra. Jag tycker Maestro är helt okej.
Jo, men inte på riktigt. Det är klart att ismets legacy På riktigt. Det kommer aldrig bli så. Men är det någon som skulle ha liksom, ett pris på slumt, så är det ju Ismet för, men jag tycker för
också,
detta.
Ja, men jag tycker också att det är någonting, för mig illustrerar den typen av ögonblick att det lilla teamet man är ute och filmar med blir liksom lika synkroniserat som en jävla Bradley Cooper-dirigerad orkester, så att säga. Därför att fotografer, jag tror att det var bröderna Ljunggren som vi pratade med, va, den sommaren. Då, någon av de två, Jonte eller Filip, står och filmar oss. Så fort vi får korn på Ismet så är de ju med på det. Det är inte så att de säger, vänta nu, vi måste byta glugg här. Och vet så här.
Utan, men man är ju en
inoljad. Det hade ju aldrig funkat att vara så improvisatorisk och liksom benägen att köra på uppstuds om man har haft ett team runt sig som bara, nej, det är inte det här vi har planerat. Och det kan jag också bli lycklig över när jag tänker tillbaka.
Det är någonting med det där att man, det är nyttigt att få reda på vad som händer där ute och påminna sig själv om, ja just det, såna där människor. Och som, det är ju lite inget sammanträffande, men jag minns att kvällen innan hade vi varit på en nattklubb i Karlstad och festat. Och då var Peter Kipen där och uppträdde
DJ.
Ja, men det är någon slags uppträdde DJ eller någonting, så det gör han väl fortfarande med bravur, ska sägas. Och han gör ju sina små liksom tankeväckande, då man kan följa på honom på Instagram när han varje dag pratar om ja, sin livs och skådning och så vidare. Det,
vad går den ut på om du skulle summera den lite?
Ja, men det är var snäll, var positiv, möt folk med ett leende. Mycket handlar väl om att han liksom avskaffar mediciner i princip och börjar träna istället. Okay. Det kan ju vara lätt att säga, han har delvis rätt säkert. Jag läste någonstans att Babben Larsson tycker att han, det är Sveriges bästa instakonto, att hon drar väldigt mycket lärdom av vad Peter Kipen säger.
Oj då, ja, okej. Okay. Ja, fan vad intressant.
Jo, men vadå? Jag tyckte det var härligt. Jag tänkte så här, ja, för att det han gör är ju att jag förstår att för många när man ser de där bröstmusklerna och att han är 62 år och att det är rutor och så vidare. Men han har en förmåga att få en att tänka på annat, kan jag tycka. Det var det jag skulle ju säga den kvällen han då hade när vi var där med Lars Bäckung också. Och vi beställde ut en timme, en minut av Kent från... Vi bad Peter Kipen spela den inne på det här stället.
Tömde dansgolvet, minns jag.
Ja, 9 minuter, det var 7 minuter. Men då han har det, och det minns jag att han sa att någon gång när vi träffade honom, han var jävligt trevlig mot oss. Kom du ihåg det, när vi precis hade stapplande steg, han var med någon liksom pilot för oss.
Ja, men vi gjorde ett kapitalmisstag egentligen. Vi skulle göra en av våra första piloter. René Nyberg hade ett produktionsbolag som heter Kajak. Vi jobbade för henne och hon trodde på oss och ville bekosta de piloter. Den blev ju inget bra för att vi intervjuade då Peter Kipen. Och han ser ut som han gör. Och han var ju liksom så utklassad i oss karismamässigt. Så att vi satt ju där och framstod som
två blyga
praktikanter som skulle då vara...
Nej, han var mer, han vet vad, han var ju mer glittrig och karismatisk.
Ja, fy fan vad fruktansvärt.
Ja, men han, jag minns att han då tidigt sa
Liberace
till oss någonting. Jag ser det som att jag bjuder på en show som ingen betalar för. När han då bara genom ja, men, sin existens, men han så stöddig var han inte. Han menar väl liksom att man ska så här, det är väl bara härligt, jag är som jag är, jag liksom så här, ser det för vad det är väl kul att jag är så här.
Ja, ja.
Och det var ju det en Ismet gjorde också. Han bjöd på en show och liksom krävde ingenting tillbaka för det där. Sen var ju inte medveten om hur bra showen var, såklart.
Nej.
Men det är någonting, man fan i mig, alla dessa människor som bjuder till. Eller, även om det liksom inte är en ansträngning. Det är så här, fan vad härligt. Alltså, nu när jag tänker på Ismet så måste jag verkligen säga att jag blir ledsen. Men jag försöker att se det här då. Jag blir ledsen för hans familjs skull, givetvis. Men man blir glad. Man får också bara tänka på liksom, att det där är något som kommer leva vidare. Det har skänkt miljoner människor lycka. Det har det, bokstavligt talat. Det är fan helt otroligt. Och han fångades
ja,
bara.
Jag tror att det är det enda, liksom, det är det enda klippet som mina barn får upp. Där jag liksom, så här, som bara fladdrar förbi på TikTok plötsligt. Liksom. För att det är så, ja. Det är kort och tajt och tydligt.
Nej, men vad fan. Men det där, man kan, och naturligtvis, nu bjöd vi bara på audio. Den finns ju att titta på andra ställen också. Det är klart att någonting adderas av att se det där. Men det får väl bli något slags, inte om det är något jävla löfte, men snart måste man, kanske för vår egen hälsa skull,
verkligen,
så måste man ut och träffa lite Ismet-figurer. För det är liksom det är alltid det där. Och det är överlag med människor. Jag kan tänka mig ett land som Sverige då, om man säger man liksom inte pratar med varandra. Det är väl också en kliché. Ja, men lugn, det är väl en
kliché. Ja, vad är det?
Nej, men skitsamma, det är väl en kliché bland Sverige. Men ibland, det är inte så, jag tror ändå, man kan kritisera USA på många sätt, men jag tror att jag upplever det ofta som att folk frågar, och då ska alla säga det är plastigt, men jag tycker inte det är det. Men how are you, man är ute och går med sin jävla hund, vad fan som helst.
Ja, men så är det ju. Sanningen är också att vi hade ju inte sagt hej till Ismet kanske om vi inte hade haft kameran med oss, eller hej hade vi sagt.
Nej, men det var det jag skulle säga, men jag menar, jag tror
det
att det
blir
var...
liksom en motivator för det, vad fan man säger.
Min svärmor tror jag det var som sa det, men hon har varit ute och gått, om det var på julafton eller någonting. Och att när man då börjar säga god jul till folk om man möter någon, alltså att det nästan kan bli awkward i liksom så här, men så där säger man väl inte. Jag säger inte att det är överallt.
Det finns väl en historia om någon slager. Ja, det är på Rammeltid där, 50-talet, någon svensk slager. Kan du såna här kompositör? Sylvain någonting.
Ja, Jean Sylvain heter eller något sånt där.
Ja, det var väl artistnamn så det sjöng om det. Men jag tror att det var han som i 50-talets Stockholm satt på tunnelbanan och hälsade på två damer som hamnade mitt emot honom. Och de hälsade inte tillbaka, men då viskade den ena damen till den andra. För att han hade hälsat på honom. Alkoholist förstås. Att de liksom, ja, det är en förtjust...
Jules Sylvain, ja precis. Sveriges främsta slag. Och man ska inte dra alla över en kam, och det är alltid problematiskt att generalisera. Men jag kan ändå tänka mig, ibland tänker jag i Sverige att det har med kylan att göra också. Folk står bara huttrar, man har fullt upp med att behålla värmen under vintern, ja, så då orkar man liksom inte snacka med folk. Men det, man kan ju, genom att ändå liksom öppna upp för konversationer, så hittar man fan roligt. Alla människor vi har pratat med har vi för fan inte filmat. Så att man kan bära med sig det som någon jävla tanke här idag.
Och på tal om att öppna upp då, så är vi nu i en bil i gryningen på E18 västerut. Och Sigge Eklund sitter i passagerarsätet. Vi har inte besökt McDonald's än, det är bara han och jag. Och jag sätter på Bruce Springsteens cover av Dream Baby Dream. Det blir tyst plötsligt. Jag tittar till höger, tårarna rinner och jag känner, här har jag en ny sorts människa.
Sen vill jag då att vår eminent klippare här, David Mer, också mixar in, för att förstöra upplevelsen, mixar in far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Någonstans längs vägen.
Mail oss gärna till podcast@podff.com. Vi tycker som sagt väldigt mycket om att höra från er. Vi gör det här vecka ut och vecka in, så även nästa vecka. Ha det bra så länge.
Hej då!
Alla sätt jag prövat har varit fel. Med min lilla yxa högg jag tills jag blev stel. Bordet fick hack, parkettgolvet sprack, men nöten den är hel. Bra, far, jag kan inte ta upp min kokosnöt. Dream baby dream. Come on, dream baby dream. Come on.
Samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julast låga priser. En slangvinda från Gardena på 20 meter för vattentäta 499 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18+, regler och villkor gäller.